Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp te. Du lyssnar på fjärde säsongens andra poddavsnitt och idag ska du få lyssna på mitt samtal med barnboksförfattaren Linn Dahlén. Linn har skrivit och gett ut den mycket omtyckta barnboksserien Brunis och Babybrom. Vi pratar bland annat om hennes resa till islam och hur det kommer sig att hon började skriva barnböcker som i första hand vänder sig till muslimska barn i Sverige. Det här med barnböcker för muslimska barn är superviktigt enligt mig. Det är viktigt för barn att kunna spegla sin muslimska tro och sina föräldrars värderingar hos karaktärerna i barnböckerna. Att kunna identifiera och känna samhörighet med huvudkaraktären och storyn i boken är enormt viktigt för barnets självkänsla och identitet. Något som jag och flera andra i min generation aldrig riktigt fick uppleva. När jag har arbetat i Tahara-butiken i Malmö som har ett stort utbud av produkter som i första hand vänder sig till kunder med muslimsk tro, så har jag tagit emot många nyblivna föräldrar i butiken som frågat efter muslimska barnböcker till de allra yngsta på svenska. Vi har då många gånger varit tvungna att hänvisa till barnböcker på engelska och arabiska. Bokomslagen på dessa böcker och illustrationer har ofta prytts med kameler, ökensand och hur folk i muslimska länder klär sig traditionellt. Inget fel med detta, men hur kan muslimska barn uppväxta i Stockholm, Umeå eller Göteborg känna igen sig eller känna samhörighet med dessa bilder? Jag kände alltid då att jag gjorde kunderna något besvikna när jag visade upp dessa barnböcker. Och jag tänkte för mig själv många gånger, hur kommer det sig att så många muslimer som nu har funnits så länge i detta land ännu inte har startat upp ett svenskt muslimskt bokförlag som vänder sig till våra allra minsta? En del klassiska verk på arabiska har översatts till svenska. På nätet lägger svenska muslimer ner massor med tid och energi på att bemöta invändningar mot slöjan, delta i handskakningsdebatten. Minns ni den? Det blev en himla rabalder när muslimska män valde att hälsa genom att inte ta i hand med det motsatta könet och istället hälsa genom att lägga handen på hjärtat. Den debatten är totalt bortblåst nu under coronatider. Jag tror aldrig den debatten kommer tillbaks igen. Men muslim har skrivit och lagt ner mycket möda på att debattera vilken rättsskola eller madhab som är bäst, om räntefri ekonomi och så vidare och så vidare. Alla viktiga ämnen. Men våra barn då? Vem tänker på dem? Vem skriver för dem? De måste väl vara ändå de dyrbaraste som vi har. Vem ska ge dem en bra start på livet? Vilka hjälpmedel har muslimska föräldrar för att ge dem goda förutsättningar, goda värderingar och en förståelse för deras tro? Hur ger vi barnen en förkärlek för läsandet? Läsandet som är en viktig förutsättning och grund för inlärandet, men också för att förstå Guds ord och sändebudens vägledning. Jag tänkte alltid för mig själv när jag träffade dessa föräldrar i butiken att det är en skam att ingen har tagit på sig denna hedervärda och nobla uppgift att tillgodose barnens läslust. Linn har tagit på sig denna hedervärda uppgift och fyllt ett viktigt tomrum. Och hon har gjort det på ett utomordentligt bra och professionellt sätt. Och för detta är jag och många andra föräldrar för evigt tacksamma. Men utmaningen slutar inte där. Vem vänder sig till våra tonåringar och ger våra tonåringar vägledning, stöd och motivation? Vilken litteratur har skrivits för dem? Ni som umma i Sverige, ser jag att vi istället väljer att ödsla bort vårt dyrbara tid på teologiska tvister och politiska olikheter inför en publik på sociala medier som frossar i detta, och därmed glömmer vi bort våra tonåringar och ungdomar. Jag hoppas att du som lyssnar på mitt samtal med Linn, att ditt intresse väcks för att våga tjäna våra unga på ett konstruktivt sätt. Om det så är att skriva en bok eller genom ett annat medium, det väljer du bäst. Alla har vi ju fått våra olika gåvor. Okej, nog med försnack. Det var lite längre än vanligt, men jag tycker ämnet är så viktigt och kunde inte bara hoppa över det. I samtalet som du alldeles strax ska få lyssna på så inleder Linn med att berätta om sin resa till islam. Hon konverterade nämligen när hon var endast 16 år gammal. Hon berättar på ett logiskt sätt hur hennes tankar gick när hon funderade på att konvertera till islam. Vi talar också om Linns barnböcker, Brunis och Baby Brum. Linn berättar också om processen att starta och driva ett företag. Du kan beställa hennes barnböcker, Brunis och Baby Brum, via Tahara eller direkt via hennes förlag på Baraka böcker. Länkar till sidorna hittar du på koranpodden.se/132, men här är mitt samtal med Linn Dahlén. Välkommen Linn, välkommen till Koranpodden. Härligt att ha dig här en lördag förmiddag.
Walaikum salam, tack så jättemycket.
Härligt att se din dotter också här, mashallah. Och vi kanske kommer in på det när vi kommer och pratar om barnböckerna.
Ja, jo, det är barnen som har inspirerat mig såklart. Och hennes syskon har hjälpt till att komma på idéer till böckerna. Och så.
Precis. När jag började Koranpodden så tänkte jag så här, Koran och kaffe, eftersom jag har ett kaffeintresse själv. Mm. Tänkte, det låter häftigt, det är ett tema man kan köra på. Men efter ett tag så insåg jag att många av mina gäster dricker te.
Ja.
Så därför brukar jag nästan bara utgå från te då. Och det är inte så dumt det heller. Jag brukar köra sån här yogi tea. Ingen reklam för dem, men kanske borde kontakta dem. Anyway, om du öppnar din tepåse,
okay.
Så har du ätit te? Har du druckit yogi-te tidigare?
Ja, det har jag gjort, men jag har nog inte tittat på förpackningarna så noga innan, tror jag.
Det är en liten, den här, vad kallar man det här för någonting? Inte etikett, men ja, den som sitter på tepåsen, lappen där.
Ja.
Om du läser på den så brukar det finnas sådana kloka ord.
Aha, det har jag inte sett.
Och den här, som jag har här, jag kan läsa min först, den är på engelska då. Och då står det så här: say it straight, simple and with a smile. Och det är ju direkt taget från sunna alltså. För att say it straight, det är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam känd för att han sa saker och ting rakt och koncist. Mm-hmm. Och with a smile, len, det är sunna liksom. Yeah. Det är en sadaka, alltså en almos att le. Så mashallah, fin visdomsord här på min. Och vad står det på din?
På mig står det, joy is the essence of success.
Mashallah, okej. Okay. Så glädje är framgångens essens, något i den stilen.
Ja, men precis.
Jag som har skrivit 365 muslimska visdomsord, när jag ser de här tepåsarna med den här lilla idén så börjar det liksom spraka, alltså det kommer en massa idéer och mina tankar, och det är liksom att, skulle man inte kunna ta fram ett te inspirerat med muslimska visdomsord?
Mashallah, det kanske blir din nästa idé.
Ja, precis. Inshallah. Linn, det är alltid så spännande när man har gäster här och får höra hur de upptäckte eller fann islam. Så jag tänkte att om vi kunde börja samtalet, om du berättar lite om din bakgrund och liksom hur du upptäckte islam. Och sen prata om ditt fantastiska arbete med de här barnböckerna. Som jag är jätteglad över att ha sett. För jag jobbade själv i Tahara-butiken och tog emot kunder och så. Och det var många som efterlyste och frågade efter barnböcker. Och vi hade barnböcker, men det var på engelska. Så det är ju inte helt optimalt. Nu kommer ni med de här två nu. Och de heter, jag får nästan titta. Jag kallar dem för Bamse-böckerna, bara för att göra det enkelt för mig. Men så får jag inte säga. Det är Brunis och Baby Brum.
Ja. Yeah. Precis.
Det ska bli spännande att prata om de här böckerna. Men vi börjar med lite grann om dig.
Mm, okej. Okay. Jag är 28 och jag blev muslim när jag var 16. Så det är 12 år sedan, så det har varit länge.
16 år, det är ja. Väldigt ung.
Ja, jo.
Tänker man på sådana stora frågor då? Eller?
Nej, alltså jag hade väl aldrig gjort det innan. Nej. Anledningen till att jag ens började tänka på det var för att jag träffade en muslim. Och så, eller jag började väl fråga så här, varför äter du inte gris? Mm. Eller något sånt var det. Så sa han, nej men jag är muslim. Och så frågade jag, men vad tror man då? Och så började vi diskutera. Och så frågade han mig, men vad tror du? Och jag var sån, vad jag tror? Det var så, jag vet inte, hade aldrig funderat över vad tror jag på? Jag kommer från en bakgrund där... alltså min familj är inte religiös alls, så det är ingenting man har funderat på vad man liksom, ja, vad man tror på eller så. Så att det blev en väldigt sån suga för mig, men va? Vad tror jag på? Och så fick jag börja tänka på det. Mm. Jaha, tror jag på någonting? Och sen så ganska snabbt kom jag väl fram till att jo, men det finns en skapelse. Då vore det ologiskt att det inte finns en skapare.
Mm.
Så det kom jag fram till ganska fort att jo, men jo, när jag tänker efter så måste det faktiskt finnas en skapare.
Mm.
Och då blir nästa fråga, jaha, men om det finns en skapare som har skapat mig. Det borde ju skaparen ha gjort av ett syfte.
Mm.
Och då blir det så här, jaha, okej, men varför har skaparen skapat mig då?
Mm.
Så, ja, om jag ska säga det väldigt snabbt så börjar jag väl tänka att kanske finns svaret i världsreligionerna.
Ja, precis. Det är många som letar där. Så
jo, men precis. Vill där folk
det är intressant att du tog den frågan på fullaste allvar. Vad tror du själv på? Någon annan skulle bara tänka så här, ja, jag vet inte. Ah, nu går vi och leker istället eller någonting sånt. Men det verkar vara som ett viktigt frö som planterades, som grodde och som du inte släppte.
Nej, men jag tror det var lite så här, jag halvt gjorde narr av muslimen och var så här, jaha, du äter inte gris för att det står i en bok, liksom. Jag kan väl skriva en bok. Och så skulle han göra narr av mig tillbaka och var så här, jaha, och du vet inte ens vad du tror på. Så jag bara, nej, det är sant. Jag bara, nej, men du vet varför du gör allting. Du vet varför du går till skolan, du vet varför du klär på dig, du vet varför du äter, men du vet inte ens varför du lever. Och det blev så klockrent för mig. Att,
wow, det är ja, tungt.
Ja, precis. Det blev så, ja, men du har rätt. Vem är jag? Och jag, alltså, jag vet inte så jag håller på med här. Så att, det var väl därför jag tog det på allvar. För att det blev verkligen någonting att... Okej, du har nog rätt där. Att jag har inte ens funderat över dessa frågorna. Mm.
Och nu tittar du på världsreligionerna. Det är 5 världsreligioner. Men sen miljarder, nästan religioner i världen. Så hur gick du tillväga för då? När du började titta på världsreligionerna?
Alltså grejen är den att jag tänkte att man inte kan konvertera till judendomen. Nu vet jag att det stämmer inte riktigt att vissa grenar kan man väl konvertera till. Mm. Men jag trodde då att nej, men man kan inte konvertera till judendomen, så den kan jag välja bort.
Mm.
Och så tänkte jag, men jag tror på liksom en skapare. Det var ju det som, liksom, som gjorde att jag inte började tänka på det. Och då tänkte jag, men då väljer jag bort buddhismen också.
Mm, för där finns inte någon gud i bilden.
Nej, precis, inte på det sättet. Och sen valde jag bort kristendomen för att det var...
Ouch!
Ja, men det var så många saker i kristendomen som jag inte riktigt... Eller det här med den grundläggande teologin, jag kunde inte riktigt förstå det. Att ja, men Eva och Adam syndade och därför föds jag i synd. Och liksom att Jesus, oavsett om han tror att han var en... Gud eller profet eller alla är överens om att han är bra.
Mm.
Varför ska då han behöva lida för någonting som Eva och Adam gjorde för att fria oss från synden? Det blev, jag vet inte, för mig var det jättesvårt. Och,
konceptet om arvsynden.
Ja, men precis.
Som är unik för kristendomen men som inte finns på det sättet i judendomen eller islam.
Mm. Jo, men precis. Och det är ändå det som är grundläggande teologin inom kristendomen.
Mm.
Så jag kände att nej, men jag väljer bort... kristendomen också. Så att,
du är inte så många kvar nu.
Nej, precis. Det var det. Så ganska snart var det okej, men islam och hinduismen.
Just det.
Och så bestämde jag mig för att jag började med att titta in på islam. Och sen så jag läste väl lite och liksom hörde fina berättelser om, ja men okej, islam verkar väl vara en fin religion.
Mm. Vad läste du då? På biblioteket? På nätet?
Nej, jag läste på nätet och så fick jag typ såna små häften och små böcker om liksom, islam som jag läste om. Och så blev jag sån, ja, jo, detta låter väl fint. Men jag tänkte, ja, men jag kan ju hitta på någonting fint också. Alltså det behöver inte betyda att det kommer från skaparen bara för att det är fint.
Just det.
Och sen var det egentligen när jag började titta in på Koranen.
Mm.
Och,
vilken Koran läste du då? Vilken översättning?
Jag läste den Knut Bernströms översättning.
Mm.
Och så var det... Jag läste en bok om typ vetenskapliga mirakel i Koranen. Och jag tittade på filmer om det och sånt. Och saker som liksom står i Koranen. Som jag tänkte att... Nej, men,
en människa kan inte ha skrivit detta.
Precis, precis. Så det var det. Jag... en kväll efter var jag bara så här, nej men det kan inte vara en människa som skrev Koranen.
Mm.
Och om det inte var en människa som skrev Koranen så måste det komma från den här skaparen.
Mm. Och då gick du till moskén eller till din muslimska vän och sa, ja. Nu vill jag bli muslim eller?
Ja, precis, precis. Ja. Och ja, då blev jag muslim helt enkelt.
Och då var du 16 år gammal?
Ja.
Mashallah. Jag tänkte på att vi ska prata lite grann om böckerna då.
Ja.
Hur väcktes tanken till de här böckerna som ni har skrivit? Du har skrivit den och sen har ni en illustratör. Ni är två stycken, eller?
Ja, precis. Mm. Det är en helt annan tjej som illustrerar böckerna. Mm.
Vill du berätta lite tanken bakom det? Hur väcktes den här idén?
Alltså, jag har tänkt länge på att jag hade velat ha muslimska barnböcker på svenska.
Mm.
Och jag försökte...
Du kanske var en av de där kunderna som kom till Tahara-butiken och kollade efter barnböcker och det fanns bara på engelska.
Jo,
känner det. Frustration där kanske.
Precis, ja, men absolut, absolut. Och jag har tidigare försökt ha projekt. Jag har kontaktat muslimska förlag som gör ut böcker på engelska och hört om man hade kunnat översätta dem. Men ofta så blir det så kostsamt att jag ska köpa copyright till deras bilder och så vidare. Så jag insåg att det var inte riktigt möjligt.
Mm.
Nej, så egentligen var det... Jag och min son, efter vi har läst bok på kvällen, så brukar vi berätta sagor för varandra, kan man säga.
Mm.
Och det är så att min son tycker om allt som är tokigt.
Mm.
Så att då blir det liksom tokiga berättelser. Och så oftast var det så här att... Han kanske började säga, okej, de ska göra det här. Och sen så sa han, mamma, okej, vad händer sen? Och så säger jag, det händer det här. Och så gör de det här, och så vi kan avsluta liksom berättelsen. Okay. Vad som hände sen.
Mm.
Och så en kväll så pratar vi, okej, de ska till moskén. Okej, men vad händer för tokigt där då?
Mm.
Och så pratar vi fram och tillbaka. Och sen efter de här...
Hur gammal är din son? Vad heter han?
Han heter Joshua, och han är 6 nu.
Okay.
Han var 5 när vi gjorde det.
Mm.
Så sen efter de barnen hade somnat på kvällen så satt jag mig ner och skrev. Mm. Och då skrev jag... berättelserna och skrev det liksom på A4-sidor men vek dem som du läser med bok.
Mm.
Så.
Har du någon tanke att du ska publicera dem då eller du har mer bara för eget bruk? Eller?
Nej, det var bara för eget bruk. Liksom gjorde det. Jag tänkte att det blev en rolig grej för oss. Liksom. Mm. Så läste jag sen det för barnen. De tyckte det var jätteroligt. Och så efter ett tag tänkte jag, nej, men varför inte försöka göra en bok av det hela?
Mm. Kände du illustratören då?
Nej, det gjorde jag inte.
Hur kom du i kontakt med illustratören? För det är ju det som är det svåra med barnböcker. Jag har publicerat två böcker nu. En biografi om profeten Mammesens liv och den här 365 muslimska visdomsord. Och det är bara omslaget som man behöver ha hjälp med. Sen själva layouten och sånt är ju inte så svårt. Men barnböcker, där behöver man schyssta illustratörer.
Jo.
Så hur hittar du din illustratör?
Alltså jag sökte faktiskt på Facebook, den muslimska kompetensportalen.
Bästa gruppen.
Ja, mashallah. Så skrev jag liksom, okej, jag söker en illustratör till barnböcker. Och så var det egentligen hennes kompis som tipsade henne om henne. Så skrev hon att hon jobbar med att sälja tavlor.
Okej.
I vanliga fall så skrev hon, jag hade gärna velat se henne göra en barnbok. Och så
hamnade
fick jag kontakt med henne.
Vill du berätta lite grann om illustratören? Vem är hon?
Caroline Lind heter hon. Hon driver ett... företag där hon gör jättefina muslimska tavlor och planscher och sånt.
Mm. Jag sätter en länk till hennes
sida det, mashallah,
på det avsnittet också.
Jättefina saker och nu helt enkelt hon målar böckerna till eller bilderna till böckerna och hon är jättefantastisk, mashallah. Det är inte bara att hon målar böckerna, hon hjälper mig och stöttar mig jättemycket med det och kommer med idéer. För ofta så har jag ju skrivit att Saska, det står på sidan och jag tänkt bilden ungefär så här och så kommer hon till mig att jag fick upp det här i huvudet, tror du det blir bra, Lin? Och ska de ha de här kläderna, vad tror du om detta? Och så.
Häftigt.
Mm.
Så den första boken som du kom ut med, den sitter här på bordet, Brunis och Baby Brom, och det är om fredagsbönen, va?
Ja, det var som är sunnare att göra på fredagen.
Ja, just det. Och det var den första boken. Var du väldigt bestämd redan från början att det ska handla om Jumma eller fredagsbönen?
Nej, alltså jag hade inte bestämt att, att det här ska vara den första boken. Men det blev att jag... att det blev en bok om det sen egentligen byggde väl på att jag och min son kvällen innan hade skojat om liksom, okej, men vad ska de göra för tokigt på fredagen här, och så gick vi igenom det.
Så första boken handlar om, bara få en liten sån överblick, vad handlar den om?
Nej, men han Bruni ska då, han ska tvätta sig och borsta tänderna och sätta på sig fina kläder och sen så gå till fredagsbönen.
Och så händer det tokigheter på vägen, eller?
Ja, precis. Sen har han en liten bebis hemma som inte riktigt vet hur man ska bete sig.
Okej. Okay. Så hur blev mottagandet för den första boken?
Alhamdulillah, det blev jättebra. Mycket bättre än vad jag ens hade vågat hoppas på.
Vad säger folk då? Föräldrar, tänker jag mig, är de som köper den här boken i första hand?
Jo, alltså först och främst är de väl glada att äntligen... eller det har inte funnits så många, det finns inte så många barnböcker på svenska. Så det är väl det de första fem säger, att de äntligen att det finns muslimska barnböcker på svenska. Och flera skriver att deras barn tycker att det är roligt eller att det är underhållande, för att de tycker att det är kul att läsa och känner igen sig själva i historien och så.
Att släppa en bok är ju inte bara att släppa en bok, utan ni har också startat ett bokförlag.
Ja, jo, precis.
Vill du berätta processen att starta ett bokförlag? För då startar man ett företag och helt plötsligt blir det liksom momsredovisning och Skatteverket och hela den biten. Jag vet från min fru, för hon driver eget företag. Hur har den processen varit? Jag tänker på att det är många som lyssnar som kanske går runt och har idéer om ett företag, driva ett eget företag eller ha något intresse och så här, men de kanske drar sig för att starta ett företag. Hur gick den processen för dig?
Jag skulle rekommendera om Skatteverkets informationsträffar. De har jättebra informationsträffar, både via internet och på plats. Som hjälpte mig jättemycket, för att jag var också där insåg att oj, jag måste kanske starta ett företag, men jag hade inte riktigt kunskap om hur man gör.
Så de träffarna hjälpte dig. Fick du någon hjälp på något annat håll och så?
Nej, utan jag har läst på internet och sen så är det de träffarna, så där går liksom igenom basic, hur gör man och vad ska man ha koll på, nämligen om momsredovisning som du pratar om och liksom allt sånt.
Det finns jättemycket stöd och hjälp i samhället om man vill starta ett eget företag. Och jag tror man måste ta det ett steg i taget. Liksom. Man ska inte, det kan kännas väldigt stort att starta ett företag om man tänker på allting. Men om man bryter ner det stora målet till delmål, att idag ska jag göra detta, imorgon ska jag göra det här och fjärde dagen ska jag starta en sida och... Så tror jag att det blir hanterbart. Men om man bara tänker på hela paketet så kan det kännas lite överväldigande.
Jo, men absolut, det tror jag också. Tack för tips.
Så ni skrev den första boken som handlar om fredagsbönen, och nyligen så kom ni ut med nästa bok. Perfekt tajmat inför Ramadan. Brunis och Baby Brom, det är Ramadan. Hur föddes den idén?
Jag vet inte, det var väl lite självklart. Ramadan är en stor högtid för oss, eller som är viktigt för muslimer. Så att ja, jag vet inte riktigt exakt hur vi tänkte att vi ska nu ta Ramadan, utan det blev väl snarare naturligt att gå igenom, okej, men den boken om Ramadan handlar om goda gärningar att göra på Ramadan, och så ja.
Och hur lång tid tog det från den här tanken föddes om en bok om Ramadan till att illustrationerna är färdiga, tills korrekturläsning och tryckning liksom? Hur lång tid räknar vi?
Alltså berättelserna skrev vi i somras, jag och barnen, och sen i somras, men då har det varit hela processen att starta företag, och jag tänkte, jaha, hur ska jag göra? Ska jag kontakta förlag? Ska jag starta ett eget förlag? Och hela den här biten. Men mashallah, så Caroline är duktig och snabb på att måla bilderna, så att när det kommer till att måla bilderna och sånt tar det inte särskilt lång tid för henne.
Och tryckeriet, trycker ni den här i Sverige eller trycker ni den utomlands, och hur har den processen gått? För det är ganska många som är intresserade av att trycka böcker men känner att ska jag vända mig till tryckeri, och hur funkar det?
Så jag kontaktade olika tryckeri för att få liksom offert och veta okej, men vad ligger priset på? Så det är ett svenskt företag som trycker dem, men de trycks inte i Sverige, utan de trycks i Östeuropa någonstans.
Ja, precis. Men det, för det, alltså oftast när jag pratar med folk så tänker folk så här, jag måste trycka en utomlands, jag måste hitta ett utländskt företag, hålla kostnaderna nere, men det är på bekostnad av service också, tänker jag ibland. Och jag menar, vänner som är, det är inte liksom skyhöga priser från ett svenskt företag, för de böckerna som jag har tryckt är också genom svenska företag. Så det är inte så jättedyrt så att det är helt omöjligt att trycka här i Sverige. Och sen var de själv, alltså bokstavligen trycker de, det är en annan fråga. Men om man vänder sig till ett svenskt tryckeri så är det helt liksom hållbart. Och i slutändan är det ju kunderna som köper boken som betalar avgiften för, eller kostnaderna.
Jo, men absolut. Och jag tyckte att det var skönt i och med att jag hade inte någon kunskap om hur gör man liksom böcker och layout och
tryckfärdiga liksom.
Ja, nej, men precis. Så det har fått jättemycket hjälp via tryckeriet som jag trycker från.
Ja, ja, precis. För då kommer ni liksom med målningarna på, det är liksom Caroline, gör hon bilderna digitala då, eller hon bara skickar dem liksom färdigmålade på posten?
Nej, hon gör dem digitala. Sen har jag fått lära mig hur alltså InDesign funkar, det där jag liksom lägger in det. Jag har fått lära mig ganska mycket om hur det programmet funkar.
Hur lär du dig om InDesign? Alltså det här programvara för alla som inte är sådana nördar. Men programvara där man kan liksom fixa text och bild och färdigställa en bok som kan tryckas i princip.
Mm. Dels kunde jag lite innan för att jag läste det på gymnasiet. Mm. Och dels så har jag fått lära mig via typ YouTube eller via internet. Mm. Där finns det instruktionsvideos och sånt.
Mm, precis. YouTube är en källa till mycket. Alltså många som man får frågor från folk. Hur gör man? Så bara kolla på YouTube och hitta svaret där.
Där finns allt.
Vad är tankarna nu med bokförlaget? Är det här en serie vi kommer fortsätta se? Brunis och Baby Brum? Funderar ni på att kanske ta det vidare så att man kan köpa nallarna fysiskt? Hur tänker ni kring?
Alltså det kommer komma en bok till om Brunus och Baby Brum. Mm. Och sen har vi lite andra idéer. Okay. Så kan man säga.
Som du inte vill droppa nu. Nej. Vad kommer den tredje boken handla om då?
Den tredje boken kommer handla om Eid, inshallah.
Eid, ja just det. Naturlig fortsättning. Ja. Yeah. Tänker ni ha en annan serie då? Alltså Brunis och Baby Brum är liksom inarbetat. Man kan fortsätta på samma spår. Kan det dyka upp andra karaktärer och sånt? Eller?
Ja, jo, det är väl tanken.
Okay. Och ni fokuserar på barnböcker?
Ja.
Hur tänker ni på andra ålderskategorier? Tonåringar, ungdomar? Eller om ni bara fokuserar på barn? Eller?
Nej, alltså jag hade jättegärna velat ge ut ungdomslitteratur också. För det är kanske till och med ännu svårare att hitta muslimsk ungdomslitteratur på svenska.
Mm, men nu kanske det är någon ung tjej eller kille som tycker om att skriva som kanske lyssnar på detta. Jag tänker på, är ni öppna från bokförlagets sida för kanske unga som skriver att skicka in sina manus för framtida
tryckning? Absolut, det är vi jätteintresserade av.
Mm. Hur kontaktar man er då?
Man kan kontakta oss via hemsidan eller via Facebook eller Instagram.
Och förlaget heter Baraka Böcker.
Baraka Barnböcker.
Barnböcker, just det. Precis. Så det är ett fokus, barnböcker.
Ja, jo.
Hur har du varit med att liksom få ut den på marknaden? Med aktörer och så. Har ni tänkt vända er till... För det är ju en bok som vänder sig till i första hand muslimska barn, har jag rätt?
Ja.
Hur har du varit med intresse för, jag tänker om moskéer kanske skulle vara intresserade av detta, muslimska friskolor kanske, föreningar och så, har ni haft möjlighet att kunna nå dem eller de kanske har kontaktat er och visat intresse för de här böckerna?
Ja, alltså alhamdulillah, de har faktiskt kontaktat oss, eller tanken var väl från början att jag skulle kontakta och sprida ut, men de har faktiskt hittat oss, så att flera muslimska förskolor har beställt våra böcker. Och,
wow, vad häftigt.
Sånt, ja.
Mm. Hur har du varit från biblioteken?
Ja. Nej, där är det nog jag som kommer att behöva kontakta dem.
Ja, precis.
Men det är någonting som jag tänker göra i framtiden, inshallah.
Mm, för jag tror nog de hade varit väldigt intresserade av detta. Om man tittar på barnböcker som vänder sig till muslimer, hur ser marknaden ut? Finns det några andra böcker eller är det här liksom det första som vi ser?
Nej, det finns ju en del böcker på svenska. Mm. Men det finns ju inte jättemånga, men det finns en del.
Egenproducerad, för det finns sådana som är översatta, det vet jag, från engelska till svenska. Men finns det muslimska barnböcker skrivna och liksom illustrerade i Sverige?
Ja, jo, det gör det.
Det gör det också?
Jag har några stycken.
Några stycken, okej, häftigt. Ja, Lina, alltså jag tänkte på den här Brunis och Baby Brom. Alltså lite bakgrunden till de här karaktärerna. Du nämnde tidigare att Brunis är en nalle som du har haft när du var liten.
Ja, men precis. Jag lekte jättemycket med gosedjur när jag var liten. Och Brunis, alltså han fick följa med oss hela tiden. Jag sydde kläder till honom och han badade. Jag fick sitta med när vi åt middag. Och, verkligen.
Det är häftigt att han fortsätter att leva vidare i böckerna. Och jag tycker illustrationerna är jättesöta och vackra färger och texten och allting. Min son tyckte också om den. Yasin, han läste ju i boken. Jag tänkte på det här med vikten av att läsa, speciellt som förälder för sina barn. Är ju något som pedagoger och andra experter tycker att man ska göra med småbarn. Att alltså, ha en vana innan man lägger sig att läsa tillsammans med barnen. Hur tänker du kring det här?
Jo, jag tänker också att det är jätteviktigt såklart. Vi gör det, vi läser för barnen varje kväll innan de sover. Och dels blir det en mysig stund och dels som du säger att det är viktigt att läsa för ord, för råd och allting.
Mm. Och samtidigt så får de lära sig om deras muslimska tro på en väldigt basic och basal nivå. Men det är där man börjar liksom allihopa någon gång. För det som vi ser liksom ute i samhället och utvecklingen är ju att läsandet tappar ganska mycket. Speciellt i de här sociala medietidevarven.
Mm.
Och därför att slå ett slag för läsningen är ju jätteviktig. Själv läser jag liksom så mycket jag kan och försöker få in en vana kring detta och ha en regelbunden läsning. Hur gör du själv med läsning av böcker och så?
Jag önskar att jag kunde säga att jag läste mycket, men tyvärr hinner jag inte det. Mm. Jag hinner inte läsa särskilt mycket.
Mm. Som småbarnsförälder och publicerar böcker så...
Ja, jo, men precis. Jag pluggar ju också, så att just nu läser jag mest kurslitteratur.
Mm. Vad är det för någonting du studerar?
Jag läser till socionom.
Socionom, okej, mashallah. Mm. Så vad tänkte du jobba med i framtiden?
Jag vet inte, det beror väl på hur mycket av min tid det här bokförlaget kommer att ta om jag... Så vi får se.
Ja. Skulle du tänka dig att jobba med det heltid? Alltså om det blir så stort att du behöver lägga ner jättemycket tid på det, att det blir en heltidssyssla?
Ja, det hade jag nog kunnat tänka mig. Jag tycker det är jätteroligt.
Mm. Och som vanligt så får ju alla mina gäster citera någonting från Koranen. Och jag tänkte se om det finns någon vers eller något så som du skulle vilja dela med dig till våra lyssnare här nu.
Okej. Då får jag nog säga versen på prövning kommer lättnad. Ja, på prövning kommer lättnad.
Mm.
Vår dotter fick ju namnet just där efter den koranversen för att både jag och min man kände att den koranversen har betytt mycket i våra liv. Och liksom att är någonting tufft så kan man tänka att men, Gud kommer underlätta för oss. Det kommer bli enklare.
Mm. I de här coronatiderna så är det ju många som är under stor prövning och sådär. Och det är också en vers som betyder mycket för mig. Jag vet att det betyder för många och andra också. Att det finns en ljus i tunneln. Man får aldrig glömma det. Att även hur svårt det än är nu så kommer det att bli lättare i framtiden.
Mm.
Jag är så jätteglad, Lin, över de här böckerna. Jag har sagt det så många gånger till min fru att äntligen så har det kommit barnböcker av så god kvalitet, så vackert illustrerade med så bra stories inuti. Så att jag är helt lyrisk över de här böckerna. Jag hoppas att så många som möjligt av mina lyssnare köper de här böckerna, sitter ner med sina barn, läser dem. Man kan ge den som en present till någon annan. Fungerar jättebra, till exempel om någon som har fått ett nytt barn eller så. Ge det som en present. Och jag önskar faktiskt all framgång och lycka i det här med Allah subhanahu wa ta'ala. Öppna upp vägarna för er och gör det här framgångsrikt. Fantastiska böcker. Så att, ja...
Tack så jättemycket. Må Gud belöna dig. Det är väldigt snällt av dig.
Amen, inshallah. Tack för att du var med på Koranpodden. Jag hoppas att vi träffas i framtiden också när det kommer nya böcker och när ni utvecklar konceptet med nya saker, inshallah.
Inshallah. Amen. Tack så jättemycket.
Tack själv. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med barnboksförfattaren Lin Dahlén. Något som jag tar med mig från detta samtal är Lins beredskap att lära sig ny kunskap för att nå sina mål i livet. Hon lärde sig InDesign. Hon lärde sig hur man startar och driver ett företag. Och det som hon inte kunde tog hon hjälp från andra. som att hitta en duktig illustratör. Många är vi som drömmer stort och där drömmen tyvärr dör ut eftersom vi säger till oss själva, men det där skulle jag aldrig kunna göra. Jag vet inte ens hur man börjar. Du kan lära dig mer än vad du tror och det som du inte har tid att lära dig kan du få hjälp av andra. Vilka lärdomar tar du med dig från detta samtal? Jag är nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se/132 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också mejla mig dina tankar på hej@koranpodden.se. Glöm inte att du enkelt kan beställa hem Lins böcker om Brunis och Baby Brum via nätbutiken tahara.se eller direkt via förlaget barakaböcker.se. Direktlänkar till böckerna hittar du på koranpodden.se/132. Innan du ska få lyssna på ett kort smakprov på nästa veckas poddavsnitt så vill jag spela upp några korta röstmeddelanden från er lyssnare där ni tycker till om Koranpodden.
Salam alaikum. Jag skulle bara vilja hälsa att min bästa stund för att lyssna på Koranpodden är när jag hantverkar. En fantastisk kombination. Lycka till med nästa säsong.
Jag brukar lyssna på Koranpodden till och från jobbet. Och även när jag åker långresor och så. Då kan jag liksom mata den i bilen utan liksom någon hejd. Det finns liksom, jag tappar inte intresse. Koranpodden är liksom en plats som ger mig en lugn och ro-känsla. Och en övertygelse om min tro. Jag älskar den och rekommenderar den till alla och jag tror verkligen att alla människor kan hämta någonting därifrån oavsett om man är troende eller ej. Så jag rekommenderar den verkligen. Tack så mycket för allt jobb du gör, Sally.
Hejsan Sally. Jag brukar lyssna på Koranpodden när jag är ute och promenerar, när jag är hemma och städar. Jag brukar även lyssna när jag står i köket och lagar mat. Sen händer det även att jag lyssnar när jag kanske är helt ledig på helger. Eller bara vill ta det lite lugnt. Då brukar jag sätta på podden. Lyssna lite grann. Få lite inspiration. Så ja. Lite blandat faktiskt. Men fortsätt ert arbete. Det uppskattas verkligen. Tack så mycket.
Assalamu alaikum. Brother Saleh. Jag heter Abdullah Abdelwahab. Och jag brukar lyssna Koranpodden när jag jobbar. Och det är jättespännande att höra och lyssna. De viktiga frågorna som ni tar upp under podden och må alla belöna er.
Jag hoppas du fann meddelandena inspirerande. Tack till er alla som tog er tid och delade era intressanta tankar om Koranpodden. Nästa vecka är vi tillbaks inshallah med ännu ett nytt poddavsnitt. Det blir ett intressant poddavsnitt tillsammans med Salim Najjar och heter 5 tips till muslimska pappor. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
Det som är väldigt intressant här är när vi pratar om profeten sallallahu alaihi wasallam. Han jobbade hårdare än alla oss. Samtidigt så hade han mycket tid till sina barn. Och vi har mycket i hans alder berättat hur han behandlar sina egna barn och andras barn som är också jätteviktigt.
Missa som sagt inte nästa veckas poddavsnitt då jag samtalar med Salim Najjar om papparollen. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande koransitat under hela veckan och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.